Hej och välkomna alla lyssnare till veckans avsnitt av Mer än ord. Vi är på avsnitt 271. Med mig idag, Lukas Lindgren då som programledare, så har vi Marcus Hansson och Gudmarsson. Hej på er.
Hallå.
Hallå.
Ja. Innan vi börjar med något annat så ska vi väl pliktroget rapportera om lite aktivism och sådär. Det har inte kommit in upp någon artikel om det, men igår så hade Neste 1 Neste 1-8 hade tillsammans då en offentlig aktivitet i Eskilstuna på något Pride arrangemang som de hade där. Jag har sett lite interna bilder så, och sen så finns det ju Eskilstuna Kuriren la upp någon artikel och det lades även upp någonting på Sveriges Radio där. Men om den här aktiviteten, och det var ju i princip en banderollaktion med lite fanor, jag vet inte om det delades upp lite flygblad, men de ställde sig verkligen mitt in och det Pride smet eller vad man ska säga. De bara ställde sig mitt i typ 10 pers. Man var nästan lite glad för att man inte var där, för det kändes väldigt så här påträngande. Det känns som att då ligger typ 40 pers. Alltså, det kändes som en väldigt klämd situation. Men modigt av dem att göra det där, utsätta sig för de där människorna. Men det är verkligen bra att man gör sånt där. Inte riktigt som stöd deras engagemang. Alltså de får ju gå runt där och böga om de vill. Men bara, vad heter det, vara där på plats. Så det tycker jag är schysst. Jag tänkte på det så här. Vilka andra än oss aktivt går på så här Pride-grejer och faktiskt motdemonstrerar eller liksom visa en annan åsikt. Jag kommer ihåg när typ sen Nordisk Ungdom gjorde det för länge sedan, när de fortfarande fanns där, ställde sig framför Pride-tåg och sådär. Så har vi gjort också. Det här var ju lite snällare gjort då, för sist vi gjorde det typ i Falun så blev det en väldigt massa domar efter. Men det brukar oftast funka sådär, det blev ju mycket uppmärksamhet och sådär. Men det är i princip de enda som gör det så offentligt. Det finns ju folk som kritiserar homolobbyn och sådär, men det är ändå så rätt viktigt att man går ut och visar upp sig så.
Ja, alltså de är ju särskilt skyddsvärda, de här homosexuella. Jag vet ju om att typ just fem för några år sedan tog med sig liksom en garderob. Man lyckas släppa ut en garderob. Och så hade man tagit bilder och sånt på det och skrivit en text. Alltså, och du vet, att bara släppa ut den garderoben gjorde att JK såg rött när de väl fick reda på det, när de väl skvallras vidare till dem. Så de gjorde mycket för att den artikeln skulle försvinna.
Alltså att slita ut en garderob, det är ungefär som att slita ut en gaskammare. I deras ögon.
Ja.
Typ samma sak. De kanske trodde det var en gaskammare. Vem vet?
Nej, det var ju uttryckligen skrivit garderob. Men alltså det roliga var ju att det var liksom så lite lustigt. Alltså det var lite, ha en människa humor. Alltså så kan ni till och med liksom de homosexuella se en viss tjusning i det där. Att, vad fan, nu har de släpat ut en garderob liksom. Ena till torget.
Jo, men de är lite så. De typ, de är rädda för oss. Och sen så försöker de typ hitta på att de inte är det. Och så ska de hålla på typ att försöka skratta åt oss och förminska oss och så. Men det blir bara lite kåpigt sådär. Lite cope för egentligen så. Är de ju rätt rädda människor. Men det är lite överdrivet. Det är den här klassiska diskussionen. Man ser mycket artiklar och sånt där i public service. Och de svärarna om typ om homolobbyn och deras människors typ rättigheter och sånt där. Och då tänker man ofta så här, vilka rättigheter de saknar. Då kan de typ säga, men jag har aldrig sett dem svara på det. Vet du vad de svarar på det, Hansson, om man säger så? Jag har faktiskt tänkt att ställa den frågan.
Jag vet inte om Anders vill hoppa in där och ta den.
Jag tror man kan översätta det till att de saknar bidrag.
Mm.
De saknar ju inga rättigheter. De har ju exakt samma rättigheter som alla andra medborgare. Men de saknar ju möjligtvis statlig finansiering för vissa av sina aktiviteter. Det skulle kunna vara så. Eller så är det bara... Eller så är det bara att de bara allmänt vill att folk inte ska döma dem på något vis.
En sak jag tror om, jag tror jag sett någon skriva och som faktiskt typ är sant, det är att så här, ja, vi har rättigheter nu, men nazister försöker ta ifrån oss våra rättigheter. Det är typ sant. Så det går ju inte att säga emot. Då kanske deras rättigheter är i fara. För att vi kommer ju ta ifrån dem, eller jag vet inte.
Nej, men jag tror
att
vi ser på det.
De har ju rättigheter och vi har rättigheter. Men ibland så är ju rättigheterna bara på pappret liksom. Vad menar jag då med det? Jo, liksom säga att en riktig sån bögfjoll hade kommit in på en verkstad. Och så med sån pipig kvinnlig röst. Hej pojkar! Liksom, och vill ha jobb där. Du vet, de hade bara suttit och garvat åt honom. Han hade aldrig fått komma dit liksom. Och visst, han ska ha rättigheten att inte bli diskriminerad där. Men han blir det ändå för att de vill inte ha en bögfjolla.
Men det är, det är skillnad mellan juridiska rättigheter och typ så här rättigheter, så här, oskrivna regler och hur man ska bli bemött och så här.
Jo, men
det är ingen rättighet att inte ha någon skratta ifrån en. Men det är väl typ mänskliga rättigheter eller vadå? Men det är lite så här hitta på begrepp.
De får egentligen inte, alltså hade de sagt till honom liksom att nej, du får inte det här jobbet för du är en bögfjolla och vi tycker inte om dig. Då hade de liksom fått sota för det. Så de måste ju alltid liksom skriva om det där och säga att ja, men det är arbetsbrist eller nej, vi söker inga. Eller, alltså sådana saker. Så på så sätt och vis så tror jag att de har rättigheterna på vad heter det, nedskrivet. Men de har inte det i verkliga livet helt enkelt. Och frågan är om de någonsin kommer få det. För alltså, den vanliga människan är liksom sådär liksom instinktivt. Om någon kommer liksom en transvestit och du vet han har skägg och sen så har han peruken och sen så har sett upp sig liksom en klänning och sånt. Och säger ja, men jag är en kvinna liksom. Alltså instinktivt så, alltså, så börjar med, alltså, folk liksom skratta åt det. För det är liksom en form av absurditet i det liksom. Det är ingen kvinna och människan ser inte det, vanligtvis personen så. Så och liksom det blir liksom som skäggiga damen som liksom ställs ut på cirkusar för. Alltså som en objekt för att få tittas på.
Jo, så. Och sen är det så här, när folk väl är snälla mot de här personerna, är det riktig snällhet? Jag tänker mig typ så här, vi hade någon transa när jag gick i gymnasiet. Alltså det var en tjock kille som typ klädde ut sig som en kvinna och där, sminkade sig. Och tjejerna var väldigt så här, snälla mot honom. Men det kändes lite som att det är typ, ni vet så här, tjejkompisgäng och så är någon lite tjockare. Och då ska de så här, vara lite, typ, lite snäll mot henne. Det är lite så här att man är snäll. Men man gör det med mening. Man förstår att personen sticker ut typ.
Mm.
Men snäll kan på du... det där på ja, så falska sättet som tjejer kan vara. Att de,
jo.
Så fort de vänder ryggen till så pratas det.
Ja, men sen så kan personen också vara liksom ett exotiskt inslag. Alltså, och vad jag menar med det är typ att vissa människor liksom, de vill ha det där exotiska. Om man bara tittar liksom på alltså från förr, hur västerlandet när de åkte jorden runt tog de med sig liksom kultur, skatter och allting sånt liksom från andra länder och sånt och ställde upp det i sina hem och kom så bjöd man ju hem personerna och sa man, oh, jag har detta från Kina, detta från Indien. Detta är liksom vår mörkaste Sydamerika. Det är ingen som, annan som har det här. Det är detta jag har. Och kanske en liten sån ort liksom i Värmland då, då har man så mycket exotiska saker, men särskilt exotiska där än så länge. Men kanske en liten tjock transa liksom i ungdomsåren som vågar ändå måla sig och ta på sig klänning eller fan du den gjorde.
Absolut.
Kan anses vara exotisk nu.
Ja, har ni sett populär musik från Vittula?
Jag har nu gjort det för länge sedan.
I den filmen så finns det en scen där berättarrösten liksom, det handlar ju om någon by som är så alltså långt upp i Norrland. Om jag minns rätt, där berättarrösten pratar om att hela byn har samlats i kyrkan och är väldigt spända och förväntansfulla för att de har hört att det ska komma en livslevande neger och hälsa på. Vilket det gör och alla sitter där alldeles förundrade. Liksom. Det är väldigt komiskt.
Jo, men samma sak sker ju liksom i Negerland när vita kommer eller kineser kommer och sånt liksom.
Jo, men exakt. Det, apropå det du sa om exotiska inslag. Liksom.
Det är liksom det som de här liksom, vem som sen blir irriterad över att den här exotifieringen av alltså folk och sånt. Det är väl någonting de stör sig på att negrarna själva också kanske. Men jag kan förstå att man stör sig på det. Jag menar, alltså jag som är sådär lite introvert hade jag haft liksom en skock med som liksom ville springa efter mig bara för att känna och ta på mig för att jag är den enda vita mannen liksom i flera mils radio. Alltså du vet, det hade jag också blivit läs på det.
Jo, men alltså det är lite skumt det där, för det är typ de där människorna kan ju också typ så här, om i vissa fall är typ rasblandning okej, men i andra fall typ rasblandning när typ vita män blir med svarta kvinnor, då kan de säga att det är typ fetischering och att det blir typ en fetisch. Så det är så här, det är lite konstigt allt det där. Men det är ju som ni säger, alltså att som typ en tjej ta med någon så här att du är typ en vanlig ungdom, en tjej i ungdomen, och så ja, det kanske inte finns mycket transor, och så tar du med någon konstig trans och visar upp och så här, folk är snälla mot den. Det är ungefär som att så här, ta med någon pygme från Indonesien i typ till Kiel 1982 eller någon sån här konstig apa från djungeln typ man har i en bur. Alltså folk kommer tycka det är lite spännande så. Det är väl att det inte blir så spännande när just den kulturen tvingas på allt och alla. Man ska förvandla folk till det.
Jag tror att många utav de där HBT och så vidare människorna är ganska djupt osäkra över den aspekten av sin identitet och att det är därför de hela tiden söker bekräftelse från omgivningen liksom, och kräver att allihopa ska acceptera dem. Alltså, nästan i förebyggande syfte. För att det är liksom, jag har haft någon sån som har anklagat mig eller sagt till mig att ja, men du vet inte hur det känns att bli ifrågasatt för den du är liksom. Vilket jag tyckte var väldigt komiskt, för jag är ju liksom, jag är ju NS och blir ifrågasatt, det är nog det, ja, det första man stöter på nästan överallt som sådan.
Men det är väl klart, Anders, att de är osäkra på sin identitet. Det liksom räcker att de går liksom förbi en spegel och sen så börjar en del av hjärnan liksom se den objektiva verkligheten. Och sen så gnagar den mot en annan verklighet som säger att de är kvinnor. Liksom.
Ja. Ja, nu var det ingen transa som sa så, men ja.
Mm. Jag såg någon rolig mem typ att någon gick in på Reddit-trådar för folk som håller på att på något sätt försöka göra om sig från män till kvinnor och hålla på att bli transor. Där man, vad heter, då är det ändå att man går in i sådana trådar och så lägger man upp bilder på riktiga typ tjejer och säger så här, ja men det här är min resa, jag har gått på det här och det här i 6 månader nu och sådär. Det är ju om någon vill göra det liksom för att sprida på den här ångesten lite, lite mer. Men ja, det är såklart man är osäker om man är alltså är man eller skadad eller har stora förhinder i livet, är genetiskt felskap på något sätt, då är det väl såklart man är osäker. Men osäkerhet ska ju hanteras på rätt sätt, på ett sätt. Så som man ska hantera psykisk ohälsa. Det blir väl lite som en klyscha, men det är ungefär som typ... det finns ju den här typ sjukdomen att man kan tro att sin arm inte är sin riktiga arm typ. Och så har man det här begäret av att hugga av den typ, och så får man gå till någon och prata med, och så får de intala en att nej, men det är din riktiga arm. Typ så här självskadebeteenden, typ som om du skär 3 streck i armen, då får du gå till någon KBT-terapeut, prata med denna, och så får denna personen säga till dig och komma upp en massa strategier och sådär i hur du ska typ sluta skära dig i armen. Och då, många självskadebeteenden, vissa är rätt allvarliga, men vi, en del är egentligen bara så att man gör lite småsår så. Men då kommer man undra så här, ja men om det är självskadebeteende och jättefarligt, vad är då typ så här bränna av brösten, typ så här hugga av sig sitt kön, stoppa i sig hormoner som är inte går och liksom göra tillbaka, så det är oåterkallbart och sådär. Så det är ju ett stort självskadebeteende bara. Men är det HMF att kalla de här skyddsvärda grupperna för psykisk sjuka? För det säger man sig med typ könsdysfori. Är inte könsdysfori en psykisk sjukdom? Fast alla har könsdysfori.
Jag tror det har varit det i alla fall. Att det har varit klassat som i som DSM-boken, den stora liksom diagnosmanualen. Men jag vet fan inte om det är ändrat det där.
Men det krävs en lång utredning på liksom att man ska liksom föra brösten av dem och sånt ju. Och man gör det egentligen det för att de inte ska ta livet av sig.
Jo, det är väl det argumentet de försöker använda.
Ja, den är inte så jävla lång.
De tar livet av sig ändå. Och så säger de så här, ja men nu var det 40%, men om vi inte hade gjort det här, då hade det varit typ 88%. Hälsäger, typ. Nej, det, ja, det är konstiga grejer det där. Men man märker ju att alltså det har gått fort med propagandan. Man kan ju göra många så här jämförelser med 90-talet och sådär, hur långt de har kommit. Och det är ändå så imponerande hur propaganda och väldigt bra ekonomiska förutsättningarna för de här då har gjort att de kan lyckas få folk att blanda ihop rätt och fel och normalt och sjukt och sådär. Men det finns fortfarande vissa spärrar som ändå är lite svåra att komma förbi. Pedofili är ju en, alltså det är så här vänsterpartistiska 40-åriga morsor liksom, kan ju fortfarande sitta på i Dumpens kommentarsfält och typ skriva att pedofiler ska hängas och sådär. De har ju lite jobb kvar att göra.
Ja, inte ja men Centern arbetar fan, de är hårt på det.
Ja, det har ju varit många sådana skandaler nu. Vi pratade ju lite om det förra gången. Men det är ju från så här, han Grindr-diplomaten och Centerpartiet med Federley som är tillbaka och han som onanerar framför en pojke och ja, de kör hårt alltså.
Nej, inga bromsar på det tåget.
Nej. Det är nog vi som får bromsa tåget åt dem. Fan jävla bett då. Sätta på bromsoket på dem.
Bra nästa ett i alla fall.
Ja, nej men det var en bra aktion. Kul med sånt där. Men så står det också i artikelrubriken. De misstänks för brott. Och så tänker man sig, nu har de hängt någon jävel i något träd där. Och så bara, Ah, det var brott mot ordningslagen. Okej.
Okay. Ja, så de gjorde ingenting med andra ord. Och det är bara någon som är sur över att de var där.
Ja, precis. De gjorde bokstavligen ingenting. Typ. Didn't do nothing. Som så säger. Nej. Jag kan fortsätta lite. Jag tänkte... Ja, det har ju varit lite nyheter om det här. Jag tänkte på Sydafrika. Att vita sydafrikaner fick vad det, typ asylstatus eller något liknande i USA. Och det kom upp någon artikel på SVT som jag tyckte var alltså, riktigt, riktigt efterbliven. Publicerades 13 maj, heter vita sydafrikaner tas emot i USA undantas flyktingstopp. Och de hade någon Afrika-korrespondent där. Någon, vad fan han heter? Ripås eller någonting, vet inte vad han heter. Johan Ripås då, Afrika-korrespondent. Och han sa någonting här som, alltså det är... Det påminner mig verkligen om hur folkförrädare brukar göra där. Och det är en... ja... Han säger så här att det står så här: SVT:s Afrika-korrespondent Johan Ripos påpekar att Sydafrika är ett av världens mest våldsamma länder, 27 000 mord förra året, men att majoriteten av de drabbade är svarta. Det måste man bara skriva in där då, för det är viktigt. Däremot är den vita befolkningen överrepresenterad som markägare på landsbygden där flera våldsdåd har inträffat. Så säger man att det går tillbaka till apartheid såklart då. När det bara var vita som fick vara lantbrukare. Men hade det funnits lika många svarta som haft pengar på de här gårdarna idag, då skulle de också ha blivit utsatta då. Och det är så här mycket sånt här, bara så här förflytta, de kan inte bara erkänna det. Och de säger så här, ja men det är så här, de blir ju mördade, men det är så här, det är inte av den anledningen du tror. De skriver också
det är för att de nästan förtjänar det.
Ja men typ. Och det är så här, vad heter det, är så typiskt folkförrädare att ursäkta mord på vita. Och det är samma sak som det här jag tänkte på hur Expo pratar om folkutbytet. För då de säger så här, då ska de försöka motbevisa folkutbytet. Men de motbevisar inte att svenska byts ut. För det första så använder de ju typ så här, ja, men de som kommer in är också svenskar. Men sen så motbevisar de det också med formuleringen att folkutbytet inte är organiserat och planerat på det sättet som vi påstår. Därav är en högerextremistisk myt. Och det blir lite samma sak här att så här, ja, vita mördas i Sydafrika. Men hade de här lantbrukarna varit svarta, då hade de också blivit mördade. Och det är så här, hur kan man ens veta det? Man kan anta, det kanske är sant. Men vad spelar det för roll nu för de här människorna? De blir ju fortfarande mördade. Det är ungefär som jag skulle där knacka på journalister mitt i natten. Och så här, slita upp dem i sängen och typ skära halsen av dem. Och säga så här att, ja alltså jag kanske skär halsen av det just nu. Men vad heter det, hade det här varit 20 år sedan? Då hade det kanske varit en afait som hade slagit mig. Eller så här, alltså vad spelar det för roll? Alltså man, att säga att när folk blir mördade, säga, hade det varit, om det hade varit så, då hade det kunnat, alltså varför prata så när folk blir mördade? Alltså det,
ja, det är ju som, det är som att du hade sagt ungefär att ja, det här är ju bara för att du råkar bo här. Det är inte för att du är du, utan det är
just
för
det,
att...
du är inte journalist, utan jag har...
Jag bara valde den där adressen lite.
Ja, nej, men exakt. Ja. Det är bara en slump, liksom. Så här. Men så här...
Det är inte personligt, bara så du vet.
Journalister på raden. Och bara, ja, men det är en hög frekvens... Alltså, det bor många journalister just på Södermalm här. Alltså, det är bara för att det området är så mycket här. Men det... Det är bara för att jag ville mörda just här.
Ja, precis. Alltså det är ju ganska intressant hur långt de går för att förneka det i det där sammanhanget. Särskilt när det har varit Alltså den där, det där svarta socialistpartiet som finns där nere. Den där kända, det var en väldigt en video som fick väldigt stor spridning där deras ledare stod och typ hoppa och dansa och ja, säkert ANC eller vad de heter.
Det, men the Boer eller?
Ja, precis. Kill the Boer, the farmer liksom. Och en massa medier gjorde en massa skademinimering åt dem om att ja, men det är ju inte bokstavligt. Det här ska ju inte tolkas som att de vill döda farmar, vita farmare på något vis, utan det här är ju bara liksom en proteststång mot apartheid. Det är ingenting riktat specifikt mot någon folkgrupp. De bara protesterar apartheid. Och när de skriver så där också, att det här är ju att det är som någon slags barleva från apartheid, att vita fortfarande är landägare, alltså markägare där nere. Det ska ju ses som att de rättfärdigade lite grann.
Jag kom på om mordet i Örebro. De släppte ju någon sån här, de hade ju någon presskonferens nyss. De hade gjort någon så här slutgiltig utredning eller något sånt där. Och då har de ju, det de har kommit fram i motivet nu. Han sköt ju 2 stycken svenska medelålders kvinnor, tror jag. Och så sköt han någon europeisk bosnier också. Han sköt ju vita människor också. Och polisen har inte hittat någon motiv som säger att det skulle vara rasideologiskt. På så sätt som, typ, som vi är då. Men alltså, man såg ju hur många snyftartiklar som helst när invandrare fick ut och bara, vi känner oss inte trygga här, vi kände att han sköt mot oss. Jag bara, jo, han sköt ju mot er, men om vi ska köpa den här logiken då, det var ju inte för att du var babbe, utan han sköt ju för att han var sjuk och ville skjuta. Alltså det blir som samma argument, alltså de gör ju exakt samma sak, och då kan ju public service, SVT, sitta och göra snyftartiklar hos dem. Och sen när de står i moskén och gråter och sådär. Men sen när vita blir utsatta i Sydafrika, då är det ju bara så här, ja, men hade de varit svarta, då hade de blivit mördade. Men ja.
Det är dessutom, alltså jämförelsen går att dras längre. Här i Sverige till exempel. Ta det exemplet du tar, att de blev ju, det var några som blev skjutna och så går de ut och gör ett reportage där liksom folk får gråta ut och sånt där och ha sig. Hände det efter att Mikael blev mördad till exempel, den där pappan, gick man runt med en mikrofon och kamera och lät folk i området komma till tals om hur det känns att vara svensk i ett mångkulturellt samhälle och hur det känns att veta att man kan bli skjuten mitt på ljusa dagen helt utan anledning liksom. Jo, framför sina egna barn.
Absolut, det som spelar roll, alltså vi är ju organismer, vi är ju biologiska väsen som vill leva, och då, även fast vi som håller på med politik håller på mycket med motiv och åsikter och ideologi och så, men som biologisk varelse, det som spelar roll är ju som vad som faktiskt händer, att du blir skadad eller att du blir mördad. Det spelar ju ingen roll varför personen gör det egentligen. Så det är så här, om vita blir mördade i Sydafrika och de vill fly eller flytta någon annanstans. Jag säger, ja, men då gör ju de det för att de blir utsatta. Alltså det är ju så det fungerar. Det funkar ju inte bara att liksom hymla med så här ursprung och varför man gör det. Utan det som händer, det händer ju faktiskt. Sen spelar det ingen roll om man har... Det spelar inte så stor roll vilka teorier man har kring det. Då borde man borde egentligen... Det är ungefär som... Det är som nu, alltså svenskar blir utsatta. Och sen, jag tror ju att det kan nog faktiskt vara så att många av de brott som svenskar blir utsatta för nu, alltså kanske rån och misshandel och sådär. Även fast många är liksom har rasmotiv, så har nog inte alla det. Utan många av de här negrerna och babbarna, alltså de skjuter ju varandra. För typ, alltså för små oförrätter. Så det är inte så att de utför ett raskrig. Utan de är ju bara som de är. Alltså de är våldsamma. Så ibland när de går på någon svensk, ja alltså det, många gånger så kan det ju vara för att den personen just är svensk. Men om de skjuter varandra så skulle det inte kunna vara helt osannolikt att de bara, de har den betingningen att de tycker om att bete sig på det där sättet. Men det spelar ju ingen roll för det svenska folket. Det skadar ju fortfarande oss. Det är väl som att om ett djur, alltså så här, någon farlig hund så här, biter någon. Ja, men du blir ju biten av någon så här, på vet jag, stor pitbull. Och så säger ägaren så här, ja men det var för att du gick på ett läskigt sätt eller för att du pratade högt. Så det spelar väl ingen roll för mig. Så länge jag inte gjorde någonting som är så här väldigt olagligt eller extremt olämpligt så behöver jag inte bli attackerad. Eller typ så här, ja men hunden bet för att den var rädd. Men det spelar väl ingen roll för mig om den var rädd. Den har fortfarande skadat mig. Dum argument.
Ja, precis. Det är fortfarande någonting som du inte kunde hantera och som är en fara för dem runt omkring dig.
Jo.
Men det är, de ifrågasätter ju deras flyktingstatus lite implicit när de håller på sådär.
Ja, eller förminskar den. Du har ju sett flera, och kyrka och människorättsorganisationer och allting.
Ja, exakt.
Loss.
Det är ju liksom, det är någon, det är en episcopal church i USA som det är Episcopalians, eller som de kallas. Jag vet inte riktigt vad de tror på eller vad det går ut på. Men det är någon slags avgrening av krist. Ja, precis. Det är någon avgrening av evangelisk protestantism. Och de har ju engagerat sig i att bosätta jättemånga afrikaner och liknande under en väldigt lång tid. Och sen nu när det kommer ett fåtal vita sydafrikaner, då gick de ut och sa att nej, det här går inte. Vi de ledarna inom kyrkan gick ut och uppmanade folk att inte eller berättade för kyrkan att de inte kommer att engagera sig i det här ungefär.
Ja. Det är väl ett, ja nej men exakt, och så här, jag har för mig att Jesus sa att man skulle sprida läran till alla människans folk. Alltså så här, vad spelar ras för roll? Men det är väl så. Och det är ju det som är så intressant med just ras, att det spelar ingen roll hur många gånger man säger att man inte tror på ras eller att man inte har med det i sin ideologi. Alltså i alla samhällen där det finns mångkultur så kommer det finnas rasmotsättningar också. Den kan man ju hantera det på olika sätt. Men alltså, folk kommer alltid se ras och dela in i grupper. Alltså så här,
rasen ser dig, ja, kan man säga.
Jo, nej men så här, svenskar och danskar har ju fan, hur många krig har inte vi haft på 1000 år? Alltså det har varit väldigt många. Alltså så här, västgötar och typ döda östgötar för så här, vad som nu är små saker. Och då tror man inte att typ så här, svarta och vita som bor typ 200 meter från varandra i stora grupper, att de inte kommer ryka ihop. Så det är inte logiskt.
Det är rent komiskt hur ologiskt det är. Det är liksom grannosämjan i hela Europa har ju en lång historia så att säga. Och om vi och danskarna inte kommer överens, så som du säger, då har ju vi och
Sverige och Danmark är olika länder nu. Alltså just nu är vi olika länder. Svenska, danska och norska. Vi är olika länder för att vi inte kunde hålla sams. Hade vi kunnat hålla sams, då borde vi uppenbarligen vara ett land. Det är väl så länder fungerar. Att en nation är som en enhet.
Lyckligt. Både Norge och Finland har ju varit svensk. Så liksom i viss utsträckning. Så det, uppenbarligen så har det ju inte gått tidigare. Men det ska gå när vi tar makten.
Jo, då kommer det gå, för det finns ju liksom rasmotsättningar, men det är så här, och det kan ju gå, men om det har varit liksom ändå så sådana problem med så närbesläktade folkslag, alltså det funkar ju, det går ju att göra, vi kommer göra det, men det blir ju ändå så en utmaning, alltså för så här, det är ju så människor fungerar, alltså så här, om jag åker 2 timmar söderut just nu, folket klär sig annorlunda ut mig. Alltså de typ pratar annorlunda. De för sig på ett annat sätt. Och jag 2 timmar norrut och det är samma sak. Alltså det är så människan fungerar. Och det är så här, då tror jag att man ska kunna ha något mångkulturellt samhälle där alla ska vara jätteglada. Så det funkar ju inte. Nej.
Nej, det mångkulturella samhället är ett som är i ständig konflikt med sig själv. Liksom. Och det, att det skulle vara en styrka är ju en ganska skrattretande tanke.
Men styrkan är att man vill ha typ fler polistjänster i samhället.
Ja, precis.
Ja, det blir det då. Om styrkan är att någon polischef på något kontor ser liksom fler anställda på sitt papper. Om det är styrkan, så okej, okay, det är styrka.
Mm. Ja, det blir fler fängelseanstalter också.
Ja, det är exakt. Om du har något sånt privat bolag som bygger fängelser. Det är så här, om styrkan är att det bolaget går bra, ja, då jävlar är mångkultur vettigt.
Mm.
Också en intressant artikel så på Nordfront, det var en som hette mångmiljonsatsning för att stärka judiskt liv i Sverige. Och det var att regeringen hade fattat beslut om en nationell strategi för att stärka judiskt liv och motverka antisemitism. De har beslutat att den judiska kulturen ska vara en självklar del av vårt svenska kulturarv. Och det var så grejer i den artikeln som jag tänkte bara så här. Många saker jag bara ställde mig, alltså ordet som kom upp var varför. Varför kom upp väldigt mycket. Det var något stycke här, här sa de också, någon Liljestrand då. Den judiska kulturen är en självklar del av vårt svenska kulturarv och vårt samhälle. Igår, idag och ska även vara så framöver. Jag tänkte bara, varför? Och sen något mer stycke. Regeringen menar att antisemitismen har ökat. Och att den är ett stort hot mot enskilda personer och hot mot det demokratiska samhället. Därför tycker de att hela samhället behöver kraftsamla för att motverka antisemitism. Varför? Judiskt liv är värdefullt och självklar del av ett samhälle. Varför? Det borde vara en självklarhet att man som jud i Sverige kan bära sin Davids stjärna eller kippa öppet och med glädje och stolthet. Varför? Varför ska de vara här? De har funnits de senaste 250 åren. De har inte funnits de senaste 10 000 år. Men det har vi ju gjort. Så varför ska de vara här?
Det är för att de har makt.
Ja, nej, men exakt. Man kommer ju till det att så här, om du, och det är så här, just nu, det som är lite intressant med det hela är ju att hela statsapparaten, alltså de skyddar ett främmande semitiskt folk. Alltså de ger dem pengar, det står i den artikeln om att typ de får typ 74 miljoner kronor per år. Alltså de får så här, statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer. Och polisen lägger mycket arbete också. Det är otroligt mycket jobb mot att skydda den här gruppen. Och alltså så här, det många personer fick lära sig om livet i en rätt tidig ålder, det är typ att man inte får saker. Man får inte saker av sig själv. Man måste jobba eller man måste liksom erbjuda en annan person någonting. Annars måste du så här, tvinga personen att göra någonting som är bra för dig. Men då får man ofta höra att tvinga är inte bra. Då kan det skapa liksom en motreaktion. Och det är inte hållbart på sikt. Istället är det bättre att ha ett utbyte. Och det känns ju som att judiskt liv har ju inte ett utbyte med Sverige på så sätt att de ger oss någonting. Jag vet inte vad de ger oss för någonting. Alltså
de ger oss...
Exakt.
De ger oss väldigt mycket.
Exakt, och då ger de inte oss någonting. Och då är det så här, du får inte saker gratis. Du måste antingen, vad heter det, ge någonting i gengäld, eller så måste du tvinga någon. De ger oss ingenting vettigt i gengäld då. Då är det ju liksom att de tvingar oss. Och det ser man ju på så sätt att man inte får att de inte får ifrågasättas helt enkelt. Alltså det är ju bara lagen som kom förra sommaren. Det är så dumt liksom. Jag hade en diskussion med en i min närhet om just ljudfrågan. Vi pratade rätt länge, typ i 2 timmar. Vi pratade mycket om så här typ om det är en konspiration på riktigt, typ, alltså som man tänker i en film, typ sitter en massa skäggiga gubbar runt ett bord, eller är det bara typ de som grupp är mer revolutionärt anpassade för att bete sig på ett visst sätt och vissa så här ingruppstrategier och sådär. Och det man kommer fram till i slutändan är ju så här, egentligen spelar det inte så stor roll, så här, varför ska de vara här? Vad gör de i Sverige? Och det slutar ju alltid när typ att den här typ liberala självklarheten att säga, om en bil är liberala demokrater, då ska de vara i vårt land. Men de ger oss ju ingenting. Och de beter sig ju illa så här. Ja, men de ska vara här i alla fall. Man måste säga, men varför? Så det är mycket sånt där de inte kan svara på. Det är bara en självklarhet av någon anledning. Alltså om vi ska försöka typ förklara varför vi ska vara nationalsocialister, alltså då kan vi ju ha en ideologisk förklaring på det. Vi kan ju förklara varför det är bra för personerna som bor i det här landet, varför det är bra för nordbor att vi tänker och beter oss på det här sättet. Men det känns som att de inte kan förklara varför vi behöver judar i europeiska samhällen.
Det är egentligen på grund av en självkänsla liksom. Över att de behöver det för att tycker de inte så anses de inte vara goda av den här hjärntvätten som har pågått sedan barnsben. Om du förstår vad jag menar. Det är typ en form av markör, en symbolik över att man är god, att man tycker så. Och tycker man inte så är man de facto ond, och människan vill inte ses som ond av kollektivet.
Nej, men exakt. Det blir som en principsak, så att man ska bete sig gott och vara gott. Men om man ska bete sig gott så känns det som att man vill få det tillbaka också. Och det där har man ju pratat och tänkt på mycket, men just det här att de skriver i artikeln också att antisemitismen, regeringen menar att antisemitismen har ökat och att den är ett stort hot mot enskilda personer och mot det demokratiska samhället. Därför tycker de att hela samhället behöver kraftsamla för att motverka antisemitism. Jag vet inte, det känns som ett hot mot det demokratiska samhället att typ, jag vet inte, svälta ett helt folk. 2 miljoner i Gaza. Det känns inte så demokratiskt. Eller just det är ju demokratiskt att bomba folk. Jag glömde bort.
Jag tycker det är det. Ja. Jag vill ta den, Anders.
Ja, varsågod. Ja.
Jag tycker det värsta är att alla de här jävla boomersen som är judälskare, som liksom säger att det är så jävla bra, mer pengar åt judarna, samtidigt som de hatar muslimer och samtidigt som judarna har bjudit hit muslimerna och skyddar dem i varje tillfälle de kan. Och inte nog med det, liksom, de här boomersarna och sånt, de kan liksom sitta och vara skadeglada när vänstermänniskor åker dit. Liksom. Låt oss säga att en vänstermänniska får en stryk av en invandrare. Tycker de, ja det kan han gott ha, liksom, bjudit hit den här personen. Men när väl judarna åker ut för det, då är det typ det värsta som ska hända. Faktum är att den här personen ska ut för att han attackerade en jude. Medan man, om det är en vit person, så kan man gå att den personen får vara kvar här och prilla den vänstermänniskan lite till. Alltså så, de stör jag mig mest på. De här judälskarna.
Kör du Anders.
Nej, jag tänkte bara ifrågasätta det. Alltså, vad fan betyder det ens det demokratiska samhället i det här sammanhanget längre? Alltså, det slängs runt i så många sammanhang att det blir bara parodiskt. Det är bara någonting som de upprepar. Alltså de
jo, det existerar. Slags, det finns inte. Så det är bara.
Nej, men på vilket sätt hotas det demokratiska samhället av att det finns antisemitism eller någonting sånt där? Alltså, eller att rasism eller vad fan som helst.
Ja, men det sjuka är att det går ju att vända på så lätt. Alltså, man skulle kanske kunna argumentera för typ så att antisemitism, det är att hata ett annat folk. Och det är så här, om det inte finns svenskar, om alla som bor i Sverige är en enhet och du hatar vissa, och så här, okay, då är det lite antidemokratiskt. Men samma folk håller ju på och liksom skjuter ambulanspersonal och andra, alltså utför massakrer och grejer i grupp, som en grupp. Och då är det så här, det håller inte. Och så är samma demokrati, alltså man har så här, Afghanistan, Vietnam, Libyen, Korea, Dresden. Alltså det är så här, där börjar man ju komma in mycket på så här, alltså att demokrati, alltså för de försöker få det till att demokrati är att man ska vara snäll typ. Men det håller ju inte. För det är ju som det Hansson sa innan, typ att man ska vara snäll mot judar för det är bra att vara snäll. Man ska vara snäll och man ska vara god. Men det är så här, de är ju inte goda själv. Varför ska man vara snäll mot någon som inte är snäll?
Man ska inte glömma bort att den organiserade judendomen i Sverige stödjer nationen Israel, som just nu vars ledare då är eftersökt.
De tar inte avstånd?
Nej, jag vet, de tar väl kanske avstånd från vissa delar, men det är ändå så att de öppet stödjer Israel. I läge...
Exakt. Men det är bara att gå in i en synagoga i Sverige och säga så här, tar du avstånd från Israel, och så frågar alla.
Ja, det här har de inte gjort. Men de kanske tar avstånd från vissa saker som Israel gör. Men min poäng är ändå att liksom, alltså den här formen av antisemitism, den beror ju på något. Och det beror ju på att man stödjer en nation som har demokratiskt har valt en ledare som Netanyahu, som är eftersökt för folkmord. Alltså man stödjer ett folk som väljer en ledare som bygger folkmord. Angående just det där demokratiska, så är det väl lite så att det är ett hot mot demokratin, för att i Sverige än så länge så har vi ändå liksom röstats fram grupper och sånt genom parlamentarismen. Att man ska stödja det judiska folket när en minoritet inte liksom hörsammar den här demokratiska röstningen och attackerar då judiska individer och judiska grupper på egen hand, så underordnar man sig inte det demokratiska beslutet. På sätt och vis så är det väl till viss del ett hot mot demokratin, men vad det egentligen handlar om är att det här är liberal demokrati de tänker sig, för skulle folket liksom rösta över 50% att judarna ska vara fredlösa i Sverige, och att vem som helst får prilla upp dem om de går på gatan, så hade de ändå tyckt att det var en hot mot demokratin, fast man demokratiskt röstar igenom det. Jo. Helt enkelt. För de anser till exempel att tysk nationalsocialistiska Tyskland, som röstades fram demokratiskt, är ett hot mot demokratin, fastän det var demokratiskt val.
Ja, nej, men exakt. Där blir det ju bara konstigt. För det är så här, och det ser man ju med sossar och folkomröstningar, de går inte så bra ihop. Ofta på små orter så går de ju emot folkomröstningar. Sen anklagar de väl inte sådana simpla folkomröstningar som typ mot vindkraft och så, var hot mot demokratin. Men man har ju typ så här folkomröstningen i Sjöbo, eller vart det var där på 80-talet eller så. Jag vet inte om de sa att det är hot mot demokratin, men det hade de säkert kunnat sagt. Men det är mycket sånt här, som att det är ju, demokrati handlar ju inte om, alltså det är inte folkvilja, utan det är ett väldigt specifikt system, kan man ju säga. Jag såg Jimmy Åkesson, han blev frågad någonstans, där någon hade typ kommit på något förslag typ om att folk som har skadats i Gaza eller behöver sjukvård, att man skulle typ skicka dem till Sverige så att de skulle typ kunna få sjukvård och sen kunna åka hem tillbaka till Gaza. Men Jimmy Åkesson sa att det där var ju inte bra alls, för då kan det bli att de stannar här och sådär, och vi har massa vi måste ta hand om här och sådär. Och det är så här, men varför stödjer du Israel då? Om du inte vill ha dem här. Att stödja Israel innebär ju att du får dit dem. Du får dem till Europa. Och det är så här, och så sitter boomers i kommentarsfälten och så här. Jo, men vi, alltså, vår sjukvård går ju på knäna nu. Hur ska vi kunna, vad heter det? Då kan vi inte ta hit andra folk och vårdas på sjukhusen. Så här, nej, men skicka ut judarna då. Skicka ut alla andra rasfrämlingar. Det, ja, det är så skumt allting.
Har någonting mer som vi kan ta, Lukas? Någon snabbis? Jo, just det. Jag gav ett förslag. Det var en artikel från Fria Tider. Tydligen så blev en äldre kvinna påkörd av en spårvagn. Och hennes ägodelar låses in i ett kassaskåp. Och då passade någon på och snor de här nycklarna till lägenheten och mobilen och plånboken. När hon låg på dödsbädden och gick in och snodde saker i, vad heter det, i lägenheten. Och de här låg så stå in på sjukhuset hennes ägodelar efter hon hade blivit ditförd efter den här olyckan då. Så det är väl typ det nya Sverige. Jag vet inte, något sånt gör man bara totalt vansinnig. Alltså du vet, den personen som gör sånt, jag har inte haft några problem med att den personen fick dödsstraff eller något sånt. Faktiskt.
Alltså sånt där fick man tänka på typ så här kollektivtrafiken i typ någon amerikansk storstad. Typ så här, någon dör på gatan typ och så här, någon så här nedknarkad mexikan kommer fram och våldtar den personen eller snor grejer och så där. Det känns som så här absurda historier man har hört från såna tredje världens samhällen. Och det är så här, Sverige är ju på samma nivå på många, i många avseenden.
Jag tror, jag såg just ett klipp från tredje världen också ganska nyligen, och det är ju typ en man som får något slaganfall när han ska gå och handla. Alltså det är typ bilderna är sånt att det är en man som betjänar honom då, och det är utomhus, så det är typ som gatubutik. Och han bara faller ihop och bara ligger där liksom. Och istället för, du vet, i Sverige så känner man fan, den här mannen har bara fallit ihop. Man går liksom dit och hjälper honom. Men då skiter liksom den här personen och bara tittar på honom och inte bryr sig om honom. Sen så kommer en annan person och så börjar han liksom betjäna henne istället. Och där ligger han liksom och han dör sen enligt den här texten och sånt. Så börjar jag tänka, men alltså det här är liksom tredje världen, man bryr sig inte. Men sen så kan det också vara att den här personen kanske har råkat ut för att någon har gjort så här falskt. Och sen så när personen går för att hjälpa, så kommer någon jävel och liksom snor kassan. Och så bara reser sig personen upp och springer ifrån. Den här tilliten, alltså som folk har mellan varandra, den håller på att eroderas jävligt kraftigt. Jag menar, du kan inte ens lita på att din 71-åriga mamma ska ha sina jävla prylar fredade på sjukhuset efter hon blivit påkörd av en spårvagn och ligger på dödsbädden. Alltså så de här människorna, menar jag på, de måste vara väck. Alltså betalt väck.
Ja, och om typ en 80-årig morsa, okej, om hon inte blir påkörd, men hon blir inlagd på ett ålderdomshem, ja, men då blir hon våldtagen av en jävla afghan istället. Så det, ja.
Men titta bara på hela bedrägeriindustrin som har vuxit fram.
Alltså.
I Sverige. Den är ju liksom, det finns ju varningar på alltihopa nu för tiden. Alltså när man använder bank-ID och sånt där. Om man får använda bank-ID som nationalsocialist. Men när man gör det så står det ju liksom, använd bara det här. Liksom, använd det aldrig om någon ber dig eller någonting sånt där. Man får ju liksom mejl och samtal. Alltså det finns hur mycket som helst. Det finns ju specialiserade poliser som jobbar med sånt där liksom.
Alltså på jobbet då kommer jag i kontakt med rätt mycket äldre människor som blir utsatta för bedrägerier, och det är nog inte så mycket tid kvar, men det är sjukt mycket. Det är efter kontanterna försvann, det är så här, det är inte så att rån försvann. Det blev bara digitalt istället, och då går det ju på de som är svagast alltså.
Ja.
det är du äldre idag, alltså det är så här, det känns, det, för mig känns det som att det handlar inte om du blir utsatt för bedrägeri, det handlar om typ när.
Ja, även om man är äldre, alltså även om man inte är äldre, är man bara lite
yngre så... också, och yngre så också. Det var bara att äldre är mycket mer, alltså utsatta just nu, men även yngre blir utsatta.
Jo, självklart.
Det är den här typ, vi har som en bedrägerikultur.
Och den har vuxit fram i skuggan utav all annan brottslighet, för att det finns inte resurser att tackla den. Så de mer... ja, det finns liksom mer slipade, mer och mindre slipade bedragare såklart. Men alltså, de kan ju bara operera för att det inte finns resurser att lägga på att jaga dem ordentligt.
Mm. Nej, men de har skapat den här bedrägerikulturen och vi kommer sätta stopp för den. Det är liksom det här liberala, kapitalistiska, så här att man ska tjäna pengar och man ska så här, utnyttja folk och det så här... ingen respekt eller hänsyn mot din medmänniska på något sätt, utan det är det kalla, kapitalistiska, mångkulturella. Alltså det är väldigt själlöst och liksom så här sionistiskt och så här antivitt liksom. Det är riktigt äckligt, hela grejen. Ja.
Nej, väl talat. Nu är det slut.
Absolut, nu är det slut. Men vi hörs nästa vecka 18.50, 19.00 där på söndag. Ha det gött.
Samma tid, samma kanal.
Exakt. Hej då, hej då.
Hej, hej.